when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är ett samtal med författaren och skribenten Torbjörn Alensky. Vi talade om läsningens roll i det samtida Sverige. Vad händer när det skrivna ordet tappar i värde? Och vad händer då med våra möjligheter att se andra perspektiv, vara empatiska och förstå dem vi inte håller med? Under rätt många år har mängden text som unga generationer av svenska läser minskat. Det som ersätter är telefon och sociala medier som tjänster som TikTok. Kanske innebär den här förändringen inget speciellt. Teknisk förändring gör helt enkelt att vi tar till oss av information på helt nya sätt. Eller så innebär den här förändringen en urholkning av vad som skapar en bildad och informerad befolkning. Det och mycket annat pratar jag med Torbjörn om. Mycket nöje.
Torbjörn, för många år sedan så startade du en blogg under temat slow blogging.
Ja, den somnade in helt och hållet.
Ja, men det var kanske lite syftet också. För jag vill minnas att meningen, det här var under tiden då bloggar var stora, många skaffade sig bloggar. Mm. Det var liksom en sorts bloggbävning.
Ja, absolut.
Det här är någon gång 2010. Och så gjorde du som en protest mot det här. Och du skulle blogga så lite som möjligt. Du skulle komma med inlägg så.
Det fanns faktiskt förebilder. Det var några andra som gjorde det också. Det finns ju alltid andra som är före. Vad man än gör så finns det alltid någon annan som är före.
Ja.
Det är lika säkert som att allt finns i porrversion. Alltså.
Ja. Men det är väl som att i Sverige var du nog först och den enda med det. Det vill säga att vara så inaktuell och så tidlös och så kanske så långsam som möjligt. Och varför jag tar upp det här är för att du har skrivit en hel del om värdet av läsning.
Mm.
Du är författare, vilket innebär att du skriver böcker.
Ja.
Du skriver även rätt långa essäer på väldigt många olika teman. Och läsning i stort sett i hela världen håller på att gå ner rätt mycket. Man kan tänka sig att man alltid har läst mycket, men det har man ju inte, utan det är just fenomen som är liksom inte jättegammalt för hela för allmogen.
Alltså liksom. Det om vi pratar om Nordvästeuropa så att säga, där man först läste mest, vågar jag påstå, så det är ju någonting som har pågått i några hundra år bara.
Mm.
Och som intressant nog sammanfaller med en extrem ekonomisk och industriell utveckling. En extremt ökad frihet, mängder rättigheter, friheter, demokratin och så vidare. Jag tror att läsning är ganska viktigt för de här grejerna. För det är också så att om man jämför, man kan ta och titta inom ett land som Italien till exempel, som är ju väldigt splittrat, så är det de regioner där man tidigast hade högre läskunnighet helt enkelt, högre alfabetisering, som i Piemonte i nordvästra Italien där uppe. Då har man också konsekvent haft mycket bättre politisk och ekonomisk och social utveckling och industriell utveckling också så vidare. Än i de områden i framförallt södra Italien där läskunnigheten väldigt länge var väldigt låg, alltså ända in på 50-60-talet så pass låg att det fanns stor andel analfabeter. Och det som det fortfarande finns i arabiskspråkiga länder till exempel. Och sånt där. Det tar lång tid att komma ifrån det.
Ja, man har sett siffror på hur många böcker som publiceras i olika delar. Jag tror att det var bara Israel publiceras det fler böcker liksom, än liksom i stort sett hela arabiska halvan.
Ja, jag har sett att man gör det med Finland som exempel också.
Ja, just det. Skälet till att ta upp det här var ju 10 år sedan du startade den här liksom slow blogging, och det var lite som en protest mot att blogga, det var så snabbt, folk skulle uppdatera varje dag.
Det är bara jag som är lat kanske.
Ja, det kanske var det, men poängen tycker jag gick fram på något sätt. Och Vad som har hänt sedan dess är ju att smartphonen som lanserades någon gång kring faktiskt då du lanserade den här otroligt långsamma formatet, den kommer någon gång 07-08.
Ja.
2012 kommer Instagram, Facebook får stort genomslag början av 10-talet.
Ja.
Och sen rullar det på liksom. Och ju snabbare ju bättre egentligen. Liksom. Twitter för offentligheten, TikTok för kidsen. Alltså, ja. det blir en...
Vines ett tag fanns det också.
Vines ett tag. Liksom. Sen försökte någon med det här förskräckliga Clubhouse också. Där man skulle,
ja, det var, jag blev inbjuden till det. Jag tog inte ens emot inbjudan. Nej, men
det dog liksom.
Ja.
Och jag får intrycket av att det här decenniet har liksom varit lika på något sätt stort som 90-talet var med internets genomslag. Men som internets genomslag transplanterade ju resten av vår mediala offentliga värld. Nu har någonting hänt med hastigheten.
Ja.
Och människor läser betydligt mindre långa sjok och konsumerar väldigt korta sjok. Och exempelvis socialpsykologen Jonathan Haidt har hävdat, han håller på med en bok om det här nu, att det här är en av huvudorsakerna till exempelvis att väldigt många unga personer mår väldigt dåligt, för de är liksom fast i väldigt, en virtuell verklighet som inte alltid är jättebra. Vad tror du händer med läsningen som du har skrivit mycket om varför läsning är så viktigt.
Ja.
Ett exempel är stabila samhällen som fungerar, rikedom och så vidare. Vad tror du det här årtiondet har inneburit för oss människor? För det här är ju universellt. Alla sitter ju med böjda nackar och tittar ner i sina telefoner. Jag gör det också, även om jag undviker sociala medier.
Ja, jag tror att det har inneburit att en tendens till skiktning som har funnits redan tidigare kommer bli allt mer extrem. Att medelnivån kommer att sjunka och fortsätta sjunka. Men det kommer att finnas toppar som är högre än förut. Liksom.
Toppar av vadå?
Ja, toppar av personer som är extremt kunniga och extremt connectade och har extremt bra koll på saker. För det är ju också så, alltså jag är inte emot, alltså sociala medier försöker jag hålla nere, jag har Facebook sådär, men annars så, nej. Men vad gäller läsning och sånt så har ju nätet inneburit en fullkomlig revolution. För att det är ju ändå så att allt tänkbart är tillgängligt. För mig som, när jag skriver essäer och artiklar eller också när jag gör research för en bok eller vad som helst, så det har ju blivit otroligt mycket enklare. Det hade sin fantastiska charm. Det var underbart att gå till Kungliga biblioteket i Stockholm då till exempel och läsa en bok och sen se i fotnoter hänvisningar och söka sig vidare liksom genom litteraturlistor, genom rekommendationer. Fantastiskt. Men nu kan jag ju göra det här mycket, mycket effektivare om man säger så. Och det tycker jag inte är en försämring. Mm. Och jag tror att alla de som tar tillvara på de här möjligheterna, att allt ifrån läsa klassiker till kunna ta del av avhandlingar till att läsa internationell press. Jag menar, jag är intresserad av världspolitiska förhållanden och relationer och jag kan ju läsa indiska eller afrikanska eller sydamerikanska tidningar varje dag, och vissa språk, jag menar till exempel man är intresserad av Nordafrika och Maghreb, Nordvästafrika, måste man läsa på franska. Det finns inte till närmelsevis så bra information på något annat språk, och motsvarande på andra områden. Så att det är en fantastisk möjlighet. Men det är också en möjlighet som, till att börja med så kräver ju, för att kunna välja rätt och hitta rätt så måste man ha förkunskaper. Så jag tror ju då, om jag ska vara lite... Jag tror att om man tillhör våra generationer så sitter man nog optimalt till, för att vi har liksom tillräckligt mycket bokläsning och rejäla kunskaper i botten så vi kan liksom sålla i nyheter, vi kan välja vad som är viktigt och vi kan förstå sammanhang liksom, även om vi hoppar mellan artiklar i olika tidningar och så, på ett annat sätt än den som kanske bara har hållit sig till sånt. Men med detta sagt, så det går ju att läsa hela böcker, det går ju att läsa klassiker, du kan ju läsa vad du vill på nätet liksom. Det är inte nödvändigt att scrolla TikTok-filmer och sånt där. Jag vet att jag säger att redan jag brukar upprepa det varenda gång det här kommer på tal, men i slutet på 90-talet det var jag för första gången på Timbro, för jag drogs med till ett föredrag där som skulle hållas av George Steiner, den schweiziska litteraturforskaren och filosofen får man väl säga, som finns översatt till svenska också. Mycket, mycket intressant och bra essäist. Men han har höll ett föredrag då 98, 99 eller vad för någonting, 97 kanske, om vilken fantastisk tillgång internet skulle bli För nu skulle all världens bibliotek vara tillgängliga överallt. Och även om man bodde i Afrika, då tror jag var hans exempel, så skulle man inte behöva vara beroende av att det skulle byggas upp kompletta bibliotek där. För man skulle ha tillgång till dem virtuellt. Och det är ju sant. Och sitter du, oavsett var du sitter, om du är ambitiös och intelligent och har ekonomiska möjligheterna att ta dig tiden, det är också en viktig grej. Då kan du kan bli hur bra som helst på nästan vad du vill. Du kan också gå såna här online-kurser. Massive online...
Precis, att bristen på universitet kan rundas genom att man lär
sig
på något
sätt. Det finns ju ingenting som hindrar dig, även om du bor i Kampala, att du följer en Harvard-kurs liksom.
Absolut, men möjligheterna finns där och det blir på ett sätt så blir det mer egalitärt, det vill säga det spreds ut och blir mer jämlikt. Ja. Tillgången blir större.
Det blir jämlikt på den sidan, men sen så är det ju tyvärr så att de flesta har inte den drivkraft och förmåga som krävs för att göra det här på egen hand.
Rasmus Fleischer skrev, författaren, för det var också nog 10 år sedan ungefär. Han skrev i det postdigitala manifestet, tror jag det var. Och det här har satt sig från den boken att tidigare var brist normen liksom.
Ja.
Alltså att du hade kanske inte så, du hade det som fanns i skolbiblioteket, ja, eller dina föräldrar kunde köpa eller så, ja, och du hade 2 kanaler och liksom alltså det var brist.
Du vet ju bara hur svårt det var att hitta skivor.
Ja, precis. Man fick importera och grejer så här. Ja. Och begränsningen gjorde på något sätt att man fick gräva där man stod liksom. Alltså köpte jag fel skiva så fick jag lik förbannat sitta och lyssna på den tills jag tyckte om den.
Ja.
Och samma med böcker och spel och så vidare. Men sen menar Fleischer att nu är selektion utmaningen.
Mm.
Och jag är villig att hålla med att det är väldigt svårt att selektera, att välja, prioritera. Vad ska jag ägna min tid åt? Och återtar Jonathan Haidt, så han tittar på forskningen av hur mycket Gen Z, alltså de liksom efter Gen X, då, folk födda på 90-talet med 00-talet.
De här som inte vill jobba.
Ja,
de lata ungdomarna.
Ja, det så kallas det fraktfullt. Och vissa av dem ägnar ju oerhört mycket tid med telefon, så här 4, 5, 6 timmar om dagen. Och det är ju tid som inte ägnas åt andra grejer. Sen kanske de läser liksom Shakespeare i telefonen, det vet jag inte. Men när valmöjligheten är oändlig i princip, så väljer man ju rätt ofta, och det här tror jag är väldigt grundläggande mänsklig natur, man väljer minsta motståndets lag liksom. Man tar det som är mest tillfredsställande för stunden. Jag vet att jag själv fungerar så. Och jag kämpar med det. Jag kämpar med min läsning. Jag tycker den är svår. Inte det som kommer skikta människor nu.
Det kommer skikta människor.
Mm.
Eller ja, det kommer det göra. Ja, det kommer absolut skikta. Det kommer absolut skikta. Och det kommer så att säga bidra till den skiktning som redan finns, om du pratar om bara Sverige, i bättre och sämre skolor och så vidare. De som har det bra förutspänt, först och främst hemifrån, från familjen, och sen från området där de bor, och sen från skolan naturligtvis. De kommer att ha enormt mycket bättre förspänt. Men jag menar, väldigt många av dem är ju också lata och sådär. Jag tycker att man får en känsla av att de som är... Det här är verkligen svepande och anekdotiskt, men ofta har jag en känsla av att de som är mest angelägna om att verkligen lyckas, som verkligen vill läsa något sånt som alla svenska klassiker de kommer över, det är ju oftare kanske personer med invandrarbakgrund ändå. Jag tycker att jag har träffat på flera sådana som är mycket ambitiösare än de flesta medelklass, eller för den delen överklass svenska, liksom, som tycker att de har ju redan allting. Liksom. Men det är inte riktigt så. Motsvarande saker man ju sett, apropå kultur i Frankrike, det är ganska många av de här som liksom försvarar fransk kultur och sånt. Det är ju själva verket personer med invandrarbakgrund, som Alain Finkielkraut till exempel. Och ja, vissa andra. Ett exempel bara. Men ändå, att man, om man måste jobba för att ta till sig något, så blir man ofta mer fäst vid det än om man bara sitter där och tycker att ja, men det här är ju mitt.
Men kommer det inte finnas en skillnad för att mellan, såklart på 1900-talet så fanns det en klassskillnad, fanns ju såklart, och det gjorde att vissa fick exempelvis läsning, bildning hemifrån. Men sen fanns det också exempelvis i Sverige en väldigt stark drivkraft från det offentliga. Att man, man ska, arbetarklassen ska också bildas.
Absolut.
Och det fanns en, folk ska ta till sig klassikerna. Det är liksom en sorts fundament för vår civilisation och vi erkänner att det här är viktigt och det är bra. Och därför har vi liksom, alltså formellt och informellt så har vi en kanon. Det är bra att man gör det här. Det
är som, alltså grejen är, om du går tillbaka, det har lagts ner, vad är det nu? Jag kommer inte ens ihåg hur många det är, men hundratals bibliotek de senaste 20 åren. Det är en allvarlig sak. Men det var också så i en tidigare, om man pratar om till exempel min farmor och farfars, mormor och morfars generation, att ambitiös arbetarklass, medelklass, överklass, alla, vågar jag påstå, någon kan säkert säga emot mig, det finns säkert undantag, men det var liksom normen att ha böcker hemma. Man skulle ha bokhyllor och det gjordes nationella upplagor med Strindberg och Selma Lagerlöf och sånt där liksom. Och folk hade dem där liksom. Man kan skratta åt det, halvfranska band, alla kanske inte läste alla, men de fanns där. Och jag vet att mycket av min barndomsläsning bestod ju att läsa bland annat hemma hos farmor och farfar. Där jag betade av liksom Selma Lagerlöfs verk. För att jag tyckte de var fantastiskt roliga och bra. Och det fanns inga telefoner som kunde distrahera mig.
Nej, precis. Och inte det avgörande.
Jo, det tror jag. Absolut.
Du hade ingen, för det är någonting jag känner igen också från min barndom, att ibland hade jag så förbannat tråkigt.
Men tråkigheten är ju kreativitetens moder. Ja. Och fader.
Men nu behöver vi aldrig ha tråkigt. Det är ju någonting som jag, så fort jag är understimulerad så lyfter jag telefonen. Och notabene, jag har inte sociala medier på min telefon ens, men det finns alltid någonting där.
Men jag tror att det där är en av de allvarligaste kollektiva sociala skadorna just. Vad heter han? Neil Postman skrev den här Underhållning till döds när det begav sig. Det är väl 80-tal, eller hur? Att vi skulle bli underhållna till döds. Det är också den här linjen från vad heter han? Som skrev Sköna nya värld, Brave New World.
Aldous Huxley.
Aldous Huxley, precis. Det att man ska liksom bli underhållen och roa till döds. Och nu är det ju så. Och då var det ju länge sedan man pratade, var det för dumburken, tv, till och med bio när det kom och så vidare, vilket ju nu framstår som en sorts högkulturell lyx närmast, men så dyrt också. Men det här, att det är så fragmenterat och att vi är så distraherade hela tiden. Distraherade mer än underhållna, för jag tror att ganska många av de här grejerna, de är egentligen inte så roliga. Nu har ju också Facebook börjat med liksom reels, eller vad de kallar det för, och man får tips. Och jag, liksom, jag är nyfiken av mig, så att jag kollar ju på och se vad det är. Men det är nästan alltid fullkomligt meningslösa saker. Alltså det kanske 20-30 sekunder. Och så ska det vara något lite lustigt. Någon som dansar. Alltså det är så här, det är helt osannolikt att man kan sitta och scrolla i flera timmar genom sådana. Liksom. Men det gör... Kanske folk har inte flera timmar, jag vet inte. Men...
Tror du läsningen kan få en renässans på något sätt? Alltså... Någon sorts motreaktion som kommer. Din liksom, väldigt udda slowblogging-blogg var ju sin tids på något sätt lite minirevolt mot det dagliga uppdaterandet på bloggarna. Nu kan det komma liksom någon sorts analog motreaktion? Eller
ja, fast inte på bred front, tror jag. Det finns nog redan i hög grad och kommer mer och mer, men som en sorts subkultur. Liksom, eller flera olika subkulturer som kanske kan glida in i varandra på olika sätt. Jag tycker att det är intressant också med den här fanfiction-kultur och sånt i och för sig. Och de här som liksom bygger upp någon sorts följare på Instagram och sånt där. Jag tror nog att, jag vet inte. Alltså det tar väl rätt lång tid innan man kan utvärdera det, men jag tror inte det är av ondo, nödvändigtvis. För då sitter de i alla fall, och det är väl mest tjejer har jag fått för mig, sitter de ju ändå och läser, och det ena, för många, för somliga kan det ena leda till det andra. De börjar med något sånt där och sen så sitter de och läser Goethe eller Mary Wollstonecraft eller Virginia Woolf eller Shakespeare, vad de vill. Oj, nu blir det bara engelska. Fattar utom Goethe. Men det har ju alltid varit en ganska liten grupp som har varit så här specialintresserad av läsning. Alltså den gruppen, den tror jag inte riktigt, den kan minska och den kan förändras och liksom gå under jorden och sådär. det är inte det stora problemet. Problemet är ju att den här breda folkliga läsningen försvinner. Mm. Och det är med den någonting allvarligt, någonting så att säga går fel, så tror jag, i längden med själva hela vårt politiska och på något sätt system.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även på universiteten får jag intrycket av att man är, liksom inom humaniora och samhällsvetenskap, så är man är väldigt nischad.
Mm.
Man forskar ofta på någonting som är väldigt avgränsat. Du har inte de här breda, holistiska, liksom, intellektuella upptäcktsresenärerna. Liksom. Det finns ingen anledning att vara det. Utan hela ansökningsförfarandet för att få forskningsmedel. Man tänker sig att den bildade kulturen skulle leva och frodas på universiteten. Mm. Liksom, ja. Överleva där. Lite grann som när klostren överförde den antika kunskapen från antiken in till renässansen. Liksom, att man bevarade det där.
Absolut.
Men det är klart att det finns intellektuella, väldigt belästa personer inom akademin. Men överlag verkar det ju snävas av så mycket att du får specialister som är väldigt duktiga på ett extremt snävt fält. Men de saknar kanske en sorts holistisk förståelse för lite av allt och därmed kan hitta synteser mellan olika ämnen. Och även där är väl på något sätt läsningen kanske inte helt, du ska inte läsa brett, utan du ska läsa specifikt när du väl gör det. Och om det är någonting som vi kanske byggde upp då med hög läskunnighet och en gemensam kanon, var väl att vi hade ett gemensamt språk på ett sätt.
Ja, absolut.
Och ett gemensamt tänkande att utgå ifrån sen så.
Ja.
Men specialisering verkar vara vår tids melodi när det kommer till bildning.
Ja, faktiskt så checkade lunch med en historiker för några år sedan. Han var litteraturvetare faktiskt, slår mig. Som sa det att han tyckte det var mycket intressantare och roligare att läsa lite äldre såna här essäsamlingar och genomgångar, för att de just var mycket bredare och generella. Sånt där skrivs ju fortfarande. Det kommer ju en del även på svenska som så att säga har viss bredd. Men det kanske inte kommer i första hand inifrån akademin, utan det är fristående essayister och skribenter av olika slag. Den här, jag har inte läst den än, den här Mattias Fyrs böcker eller om skräck i svensk litteratur. Så det verkar ju vara en sån. Jag vet inte om han är på något universitet, men jag har bara fått för mig att i alla fall inte i det sammanhanget den boken har kommit till. Så har vi ju gamla såna här klassiker som fortfarande kommer ut. Det finns ett förlag som heter Phaeton, där jag själv har gett ut en bok om Dr. Mabuse, som är helt enorma på att ge ut liksom klassiker inom essayistik och sånt där. Men även en del nyskrivet. Det är för övrigt en kanske inte ska outa folk så här, men det finns en person på, apropå det här just med litteratur, som berättar för mig att ja, när den här personen vill ordna saker och bjuda in föreläsare och sånt där, att det är sånt massivt ointresse från kollegorna, för de vill hem och steka köttbullar eller vad de nu gör för någonting. Jag vet inte. Alltså jag kan inte bedöma, jag är ju en dropout från universitetet, jag kände inte att det var roligt att hålla på där i längden. Och det beror väl också på det här lite grann, för att jag blev anklagad för ett tag sedan för att ha för många intressen, var intresserad av för mycket, och det är en anklagelse jag stolt försöker leva upp till. Det är sant, jag är verkligen intresserad av nästan allt, jag kan snöa in på vad som helst. Nu tappade jag tråden här bara för jag skulle hålla på. Jo, ja, nej, men att det blir problem med, som du säger, med specialiseringen, men kanske också om man ska vara lite elak med att det faktiskt är för många som går såna här utbildningar. Och kanske ganska många gånger personer som egentligen inte har det som med lite hårdare konkurrens skulle krävas för att de skulle få positioner eller kunna disputera och sånt där. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men jag för mig att någonstans att det är liksom lika många, vi har lika många doktorer idag som hade studenter, som tog studenten på 50 i början på 60-talet liksom. Och det var naturligtvis relativt få studenter då, men det är ju annars relativt många doktorer och sånt där nu. Det är inte alla, om man träffar på dem, det är inte alla som imponerar med vare sig sina stora kunskaper eller för den delen sitt eget personliga djupa intresse. Mm. Ibland är det som att de kommer in på saker och sen så bara måste de göra klart liksom. Och så kan man ju dessutom i Sverige, har de ju, det är en väldigt dålig cirkulation som jag förstått det på universiteten, att väldigt många liksom går på en institution och sen disputerar de där och sen får de någon tjänst och så är de kvar där liksom. Och jag är inte någon fruktansvärt ondskefull marknadsfundamentalist, men jag tror ju att om man ska få upp nivån på den här typen av intellektuell verksamhet, då krävs det lite mer konkurrens faktiskt, så att folk känner att de har lite eld i baken. Det har ju vi frilansare och författare hela tiden, vi har ju hela tiden eld i baken. För att man behöver pengar.
Vi ska inte klaga för mycket liksom, på minskad läsning, och bildningen kan ju förändras förstås. Liksom. Och det kommer, jag tänker på poddar har ju inneburit en förändring i hur jag själv konsumerar liksom, kunskap och nya ämnen. Att jag går och vet, klipper gräset och dammsuger och liksom, samtidigt på någon finansblogg eller podd eller någon liksom, historiepodd. Sådär. Men tror du det finns en... Du som har varit verksam i offentligheten länge och följt olika debatter, tror du att den förändrade bildningen eller minskade bildningen, minskade läsningen har påverkat hur som samhällsdebatter förs?
Ja, det tycker jag nog.
Vad är din reflektion där?
Alltså, någonting som är... Nu har jag inte liksom en systematisk jämförelsematerial, men jag har en känsla av att någonting som är typiskt för vår tids debatt är att man inte, så att säga, möts i den bemärkelsen att om någon säger någonting, en politiker eller en debattör, en opinionsbildare, de pratar alltid bara, de kan verka som att de retoriskt vänder sig till eller mot en motståndare, men i själva verket talar de nästan uteslutande till sina egna anhängare. Och det gäller både liksom Magdalena Anderssons utspel, det gäller SDs utspel, de vet att de liksom får igång sin bas liksom med de här sakerna de gör och som gärna får trigga igång olika Twitter-reaktioner och sånt där. Det är ett allvarligt problem. Jag vet inte om det är inbyggt generellt i politisk debatt. Då skulle man behöva gå tillbaka och se på de här när Palme och Fälldin när de där diskuterade. Men jag har en känsla av att det fanns en tro då på argumentens kraft och att man kunde övertyga sin motståndare. Om man tycker att man hade rätt så kunde man övertyga sin motståndare. Numera så är det mer så att man just ska samla sina anhängare. Och det här är ett problem, skulle jag säga, även i dagspress. Det har ju konstaterats när det gäller, då USA ligger ju alltid före oss i utvecklingen eller saker och ting. Det har konstaterats där att nyhetskanaler, både New York Times och Fox News och New York Post, Washington tidningar och sådär, att man tidigare har haft den här konsekvensneutraliteten som Erik Fichtelius har lyft förtjänstfullt, vill jag påpeka, som ideal. Och att man har liksom velat förmedla sanning och sen ska folk bilda sig sin egen uppfattning. Sen har det där antagligen varit lite med modifikation genom alla tider faktiskt. Men att det blivit mer tydligt så att man nu talar till sin läsekrets. Och den vill man inte utmana, utan den vill man bekräfta och stryka medhörs. Och det här gör, det här gör att folk i allmänhet, om jag säger så, faktiskt blir sämre informerade. För att få en bred uppfattning så måste man läsa mycket bredare än den här, det finns ju fortfarande en romantiserad bild bland väldigt många att man har morgontidningen och sitter och äter marmeladmackor och hela familjen säger, ja, jo. Fast man borde ju, måste man kanske ha alla morgontidningar. Eller ännu hellre, vilket jag då tycker för att hylla nätet, tillgång till tidningar och tidskrifter från hela världen. Jag skulle säga att det finns ingen svensk tidning. Ibland är det någon bra artikel, det kan det ju vara. Och radion inte minst tycker jag är bra. Och tv och sånt där kan ha bra saker ibland. Men om man vill ha någon sorts uppfattning om saker och ting. Om man är intresserad av Kina och Taiwan till exempel. Eller utveckling av Afrika och så där. Då finns ju ingen svensk tidning som räcker för det. Och det är inte ens om du läser alla tidningar varje dag så räcker det för det. Det vet man ju också att om man läser lite utländska tidningar, man behöver inte hålla på och anstränga sig jättemycket och leta efter Hindustan Times och sådär, utan man kan läsa Guardian just, eller New York Times som sagt. Det är ju ganska uppenbart att väldigt mycket som står där ena dagen kommer någon eller några dagar senare. Kanske omskrivet, kanske översatt i svenska tidningar. Liksom. Så det här är ett problem i debatten. Vi skulle behöva mer, alltså konsekvensneutral nyhetsförmedling som verkligen är liksom kall och ond nästan. Alltså att den verkligen är sådär saklig på ett sätt som inte tar hänsyn till vad man vill ska vara sant eller vad man önskar ska vara sant eller man tycker borde vara sant eller riktigt. Utan verkligen såhär lite krassare. Så är ju ofta ekonomiska tidskrifter kan jag tycka. Financial Times och Bloomberg och sånt där liksom. Och jag har nu blivit för dålig på att läsa de svenska sådana, men jag föreställer mig att det kanske finns en mer vilja att vara rak och saklig där. Helt enkelt för att om man ägnar sig åt investeringar, då måste man ju ha, då kan man inte ha sådana här mjuka fakta, mjuk information som stryker en medhårs, utan då måste man ju veta på allvar, ja, finns det någon risk för det här och det här? Ja, det gör det. Mm. Finns det risk för krig där och där? Ja, då kommer det att vara farligt att göra sig och så.
Jag får intrycket att det finns en publik som är intresserad av att inte bli strukna medhårs, utan som vill bilda sig och är intresserad av väldigt många olika saker och vill ha liksom en bred buffé av intressanta frågor.
Absolut.
Och så. Men att den publiken är mitt intryck, den är äldre, den är välutbildad och har ett gammaldags sätt att konsumera information på. Jag gillar inte ens ordet konsumera.
Ja, men få tillgång till.
Ja. Och att det är lite av en generationsfråga.
Kanske, men jag tror inte bara det. Jag tror att det finns yngre som är intresserade av det här också. Men sen finns det ju också dessvärre en stor del som i princip är intresserade av det här, men som inte vet vad de ska göra. Och som då hamnar på kokosidor liksom, och blir någon sorts, det blir någon sån här sorts konträrer för sakens skull och riskerar att trilla dit på konspirationsteorier och sånt där. Och sådana varianter finns ju både till höger och vänster, inte minst kring kriget i Ukraina nu till exempel. Ja.
Vad tror du om, alltså en stor förändring om man tar pre-sociala medier, pre-smartphonen, pre-YouTube, liksom, ta sekelskiftet.
Ja.
Då var liksom Naomi Klein,
ja.
Stor.
No logo
liksom. Alltså det var, en intellektuell kunde slå igenom med en banbrytande bok som blev omdebatterad överallt, för emot, och så var det tecken i tiden på något sätt. Om man tar ett sentida fenomen, tar Jordan B. Peterson. Peterson blev inte känd för att han har skrivit en bok, utan boken blir nästan som ett liksom appendix liksom.
Ja.
En bilaga till hans verksamhet som föreläsare och debattör och så vidare.
Ja.
Och tror du att vi har sett den sista på något sätt intellektuella vågen av författare som kommer. Och att vi har kvar folk, men svårt att se att det kommer liksom. Utan nu ska man slå igenom, så slår man igenom som en Joe Rogan, liksom en podd som pratar i 16 timmar om proteiner.
Ja, fast jag tror inte att det där, alltså dels tror jag att det faktiskt har funnits kring vissa intellektuella under mycket lång tid, det här att de har föreläsningar och drar till sig folk. Alltså så var det ju bland romantikerna redan. När någon höll föreläsning i Jena så skulle alla dit och lyssna och sådär. Så det där är inte riktigt så tydligt uppdelat. Och samma sak med de här stora franska mästartänkarna, Foucault liksom. Man skulle gå på det, eller man skulle gå och lyssna på Lacan och sådär. Och sen läser man. Så det där är inte det. Det är inte något helt... Jag ska inte säga att det alltid har varit så, men det kanske faktiskt har varit mera så alltid än vad man tänker sig. Liksom. För det finns ju också såna här som lite mer långsamt verkande, alltså intellektuella giganter i vår tid verkligen. Jag skulle säga att det är en av de riktigt stora som kommer att stå sig under lång tid är Jonathan Israel med hans böcker om upplysningen. Och nu en jättebiografi över Spinoza. Liksom. Det här är ju, han är ju ingen... sina estradörer eller poddar, så vitt jag vet i alla fall, utan han har skrivit de här böckerna, det är åtskilliga 1000 sidor som bygger helt på arkivarbete och sånt där, och som man kommer att kunna, om man vill förstå vad upplysningen var på allvar, så kommer man kunna gå till de här böckerna under, ja, det kanske aldrig kommer göras något lika bra om den, han kanske har uttömt ämnet, jag vet inte. Eller Frank och Pan om Sidenvägen, han var väl ingen sån här bloggare och sådär precis, vad jag vet i alla fall, utan han skrev den här boken som verkligen pang, slog ner som en bomb, precis i samma veva också då som det började gå upp för oss i väst att Kina är väldigt expansivt och Kina har den här stora nya Sidenvägen projektet Belt and Road initiativ och sånt där. Alltså, jag har aldrig intresserat mig för Jordan Peterson. Så att jag kan inte liksom säga, jag känner folk som tycker att han är jättebra och så känner jag då folk som tycker att han är jättelöjlig. Men det är ju lite som att det är ideologiskt styrt. På vänstersidan fick man på något sätt för sig att man överhuvudtaget inte skulle kunna ta i honom med tång. Och när de väl kände sig tvungna att skriva på kultursidorna så var det liksom ett nedsablande som var så här, så man tänkte att ja... Klarar ni inte av att ta en som ni betraktar som motståndare intellektuellt på allvar, då visar ni ju själva vilken nivå ni har. Liksom. Mm. Men jag har inte haft tid eller större intresse för att läsa just hans böcker. Så att jag kan inte uttala mig om det. Och jag orkar inte sitta och titta på såna här oändliga föredrag på YouTube. Liksom.
Nej. Om man ska summera lite liksom den stora förändringen som har ägt rum. Och man kanske inte ska vara så kategorisk och säga att man får konsulta läsa, bildningen försvinner, vissa saker förändras. Och som du så förtjänstfullt lyfter det, så har ju så här, föreläsningar, det talade språket har ju alltid varit en del av hur vi...
Ja, ska man vara sån så beklagar ju till och med Platon att det här skriftspråket kommer och förstör den här levande, ädla liksom, disputations- och diskussionstekniken. Och det arvet fanns ju också ironiskt nog i judisk tradition. Man ser bokens folk, eller hur? Men det fanns ju de som var väldigt skeptiska mot nedtecknandet av vissa saker just för att man menar att då skulle de dö om de skrevs ner. Jag är lite vag på den punkten för jag kommer inte ihåg exakt vad det var just nu.
Men det kanske inte är så katastrofalt med en mer verbal, liksom, oral kultur snarare än liksom en skrift. För vi har levt alltså, en skriftlig kultur.
Vi har levt en extremt skriftlig kultur. Och då säger jag igen det jag sa från början. Demokratin, den ekonomiska nivån vi har, utbildningsnivån, allting hänger ju ihop med att det varit en skrift- och läskultur. För läsning är ju inte bara det att man blir så allmänt fin och klok och bildad, utan det utvecklar verkligen hjärnan. På rent fysiskt på sätt som inte annat gör. Jag menar, nu tar väl ett tag att utvärdera hur TikTok-videos utvecklar eller avvecklar hjärnan. Men man vet i alla fall att hjärnan utvecklas på ett speciellt. Det skapas nya liksom, kopplingar och sådär mellan banor i hjärnan. Så då hör jag hjärnforskare. Nej, jag tror att det är om vi säger så här, vi kommer fortsätta att ha demokrati under överskådlig tid. För att oavsett vilket system som det här kommer att utvecklas till. Och oavsett om folk kommer att kunna klara och ta till sig kunskap och bilda sig självständiga uppfattningar och allting, så kommer vi liksom fortsätta att påstå att det är så. Ja, alla individer, alla träffar förnuftiga val, alla säger blablabla. Men jag skulle vilja påstå att det är it's a fact att de som inte läser alls, de kommer inte att kunna delta kritiskt aktivt i offentligheten. De kommer vara en sorts konsumenter av demokratism, liksom, av demokratins former. Och det gör att man kommer kunna upprätthålla liksom utanverket, men det kommer bli ruttna inifrån kärnan, skulle jag säga. Tyvärr. Och det här är ju brådskande i Sverige, så jag förstår inte varför de inte genast. Det verkar ju som att man vet i rätt hög grad vad man bör och kan göra i skolor till exempel, för att öka läsförmågan, öka läsningen. Allt ifrån att skriva för hand till liksom att sitta med riktiga böcker, bestämda tider och så vidare. Jag tror inte det är så där himla komplicerat, men det verkar som att det sitter väldigt långt innan att verkligen genomföra det. Och samtidigt så är det då år för år nya kullar som utexamineras, som gör, som inte kan läsa liksom sammanhängande stora, större tidningsartiklar ens. Liksom. Det är ju fruktansvärt tillbakagång intellektuellt och mänskligt. Och ja, katastrofalt. För att jag menar, det tog många århundraden att bygga upp den här läsförmågan och den här liksom offentligheten som vi har nu. Det är ingenting som kom så där från en dag till en annan, utan det krävde på något sätt, om man ska hårdra det, så krävde det liksom husförhör och katekes, och det krävde liksom att man började läsa romaner, man började läsa tidningar, folkskola införs och så vidare. Det tog många hundra år att komma upp till liksom den här nivån. Men det går väldigt snabbt. Det tar inte 100 år att rasera det hela. Det tar kanske ett par år. 10 år. Gör vi ingenting inom 10 år så kommer vi kanske inte kunna bygga upp något det igen.
Torbjörn Alensky, tack så mycket för de här insikterna.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweiman och det här är en podd från GP:s ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.